If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Han kallas av många för Mr. Byggnadsvård. Vi är många som läst hans böcker som är sprängfyllda av fakta, men där man även anar humor och självdistans. När han själv köpte en herrgård så fanns en risk för att hans hustru inte skulle flytta med. Gården var nämligen i ett bedrövligt skick med hussvamp och permafrost under huset. Men det är i den numera fantastiska herrgården vi spelat in veckans avsnitt. Jag får instämma i det veckans gäst sa när han avslutade sitt sommarprogram för några år sedan. Leve Rucklen. Välkommen till inredningspodden Göran Gudmundsson. Äntligen.
Är det så?
Ja, det är det faktiskt. För att jag måste nog säga att du är nog efter 110 avsnitt så är nog du min drömgäst.
Men tack snälla, vad roligt att höra.
Du är ju, för de som inte känner till dig som lyssnar, så är du känd som Mr. Byggnadsvård i Sverige. Du har ju arbetat med byggnadsvård större delen av ditt liv egentligen. Vad är den vanligaste reaktionen du får från människor när du berättar vad du jobbar med?
Ja, men idag så är det väl ungefär som när man som läkare går på middag så där, och då så säger någon så här: men du, kan inte du titta på det här? Alltså mitt knä, det har alltid varit så här till höger och nu är det till vänster. Vad är det för fel? Så där, alltså, jag har blivit en sån, så att jag är nog väldigt populär i de sammanhangen att träffa folk och att berätta om mitt jobb och yrke, och jag är nog lite grann så där. Fråga doktorn, fast i byggnadsvård då.
Alltså på en middag så är det alltid någon som ska fråga något.
Alltid, alltid. Och varenda journalist har ju också en sommarstuga. Så att i varenda intervju så är det någon som knäpper av och säger att, men du, vi har nya fönster, bla bla bla, och så vidare. Ja, men jag tycker att det är kul. Jag tycker att det är, jag är ju grunden en väldigt mycket sån här, vad ska man säga, råd och rön person, alltså som är intresserad av konsumentfrågor, och lite grann så är ju det, gifter det ihop sig med byggnadsvården tycker jag, för det handlar ju väldigt mycket om vad ska man välja för något, vad ska man välja utifrån pris eller kvalitet, och vad blir det här, hur utvecklas det här, och finns det tester på det här, och egentligen så är byggnadsvården en enda varudeklaration om man säger så, tänker jag.
Mm. Ja. Hur kom det sig att du började med det från början?
Jag är född på en gammal gård, i en gammal by, i en gammal socken. Och ja, men, jag är uppvuxen på en gammal gård. Och då ser man ju liksom sån här, mellan korumpor och moraklockor så hittar man sitt eget liv på något vis. Va? Och mitt liv blev de där klockorna, och min brors liv blev korumporna. Han blev bonde på gården och jag blev den som sprang efter och sa nej, du får inte slänga den, det där är det. Och det har jag hört fastrarna säga, att det där var farfars en gång i tiden, får inte köra bort den sådär. Ja, men så.
Men du berättade något innan här när vi gick och tittade på de här fantastiska väggmålningarna. Mm. Och så säger du plötsligt så här: nej, jag är ju målare själv.
Ja.
Jaha.
Ja. Jo, men jag är utbildad museiman och byggnadsantikvarie, och därmed har jag jobbat på Länsmuseet i Gävle och på flera större museer, och väldigt mycket fått ha hand om kyrkofrågor och måleri och förgyllning och allt vad som hör ihop med restaureringar och renoveringar sådär. Och efter ett tag så kände jag att jag måste kunna det här bättre. Jag var ju extremt intresserad av måleri. För det är ju det man ser. Var än du kommer in så ser du ju bara målade ytor. Du ser inte snickarens jobb, du ser inte rörmokarens jobb, utan du ser det där som är på väggarna, i taken och kanske på golven. Det är måleriet. Och då tänkte jag att det här måste jag kunna mer om för att kunna argumentera också och bevara helt enkelt. Så att jag gick en sån här vuxen gymnasieutbildning till målare. Och det var jätteroligt. Sen har jag ju naturligtvis gått flera kurser i förgyllning och allt möjligt sådär, va. Och det är ju för att kunna det här materialet som man har för ögonen hela tiden. Och så fort man lyfter på en masonitskiva i ett gammalt hus eller så, så hittar man ju någonting som har en ålder, en viss ålder. Då kan man avslöja den väldigt lätt om man har kunskapen. Så att bara därför.
Mm. Och vilken elev du måste ha varit. Men jag tänker på målet.
Jag var den i gruppen man mobbade mest. För att men det var ju bara vanliga målare i övrigt. Va? Och de målar alltid lådor inuti. Och jag sa, men varför ska ni måla lådorna inuti? Då drar man ju på sig ett underhåll. Ja, men det är det handlar om, säger de. Man måste ju skaffa sig jobb, säger de. Så där, va? Och vi hade såna här diskussioner så att, högt och lågt. Jätteroligt. Jätteroligt att möta andra yrkesmän också. Och att vara en ytterlighet på en skala där det fanns hela vägen. Från, jag tänker på bland annat ådring och marmorering och så. Där såg man personligheterna i de här målarna. En del var superduktiga på ek och ekådring och sådär, men fullkomligt valhänta när det gäller marmorering. Det kunde vara samma person alltså, som klarar av en sort och inte en annan. En annan var jättebra plankstrykare, men kunde inte dekorera och sådär. Alltså, men det är väl så inom alla yrken, det finns alla varianter. Mm. Och det var så roligt att se inom målarna. Och sen har jag ju träffat på det på arbetsplatserna och känt att, ja, det här känner jag igen. Mm. Han skulle vilja göra på det här viset och då ska jag hjälpa honom att tänka på ett annat vis. Så det var jättenyttigt att gå den utbildningen.
Ah. Idag så har du ju, skulle du kunna ha ett lugnt pensionärsliv? men okay. Du har ju inte det, om man säger så.
Nej.
Hur ser en vanlig dag ut idag i ditt liv?
Det är väl det som är det roliga, de är väldigt varierade. Så att, jag börjar ju alltid titta på datorn, vad som har kommit in och hur det går på några arbetsplatser jag jobbar med och sådär. Och sen så, jag skriver ju mycket, så jag sitter och skriver artiklar, tidningsartiklar. Jag håller föredrag, nu är det igång igen efter covid av liksom åren här. Jag är ute på arbetsplatser, jag har ju mina uppdrag och ja... Det är precis som innan pensionen, så att säga. Pensionen är för mig liksom en ålderspension bara. Jag jobbar ju vidare.
Du har ju skrivit det som många kallar för Bibeln. Den stora boken om byggnadsvård.
Mm.
Och när jag och min man stod inför en stor renovering så av våran gamla gård så var vi ju lite sådär rädda för att renovera sönder huset. Och så öppnade jag din bok och så stod det så här: en bra start för ett eget projekt är att inse att målet kanske inte behöver vara ett museum utan mer att skala fram en mysig miljö utifrån vad huset själv har för förutsättningar. Och då kände jag en sten lätta, för jag kände så här: ska vi dra in vatten i det här och kanske vi förstör det här huset och så. Så det var väldigt... det var väldigt befriande att bara få de där orden. För du är ju ganska rolig när du skriver. För det är ju väldigt sådär rakt och lite, du är ju lite ironisk.
Ja.
Men jag tänkte vi skulle prata om det. När man har köpt ett hus, för oss nyblivna hus och torpägare där.
Mm.
Vad är de vanligaste frågorna som de ställer till dig?
Jag jobbar ju för det första bara med några få kunder, om man säger så. Och jag har en möjlighet att välja vilka jag jobbar med och åt. Och det innebär att jag träffar ju bara entusiaster. Alltså de som är som jag, kan man säga. Eller som vill vara på husets sida, hjälpa huset framåt. Sådär, va? Så att det är sällan jag möter frågor som jag måste gå emot eller försvara huset eller så, utan jag hjälper till att formulera målen kanske snarare så där, att gör vi så kommer vi att kunna göra så och så i fortsättningen, och så kan vi gå från rum till rum och så kan vi följa den färgsättningen, eller och så kan vi liksom skifta ålder när vi går över den tröskeln och ha ett lite yngre rum nästa och såna där saker. Det är väl oftast det som folk har lite rädsla för, att de ska fastna i just ett museum sådär. Och känna att det inte är det de vill. De vill ju inte bo i ett museum överhuvudtaget. Men när det är klart, då älskar de ju just det museala. Just det gamla, orörda, som verkligen ser ut som det har gjort från början och sådär. Så att egentligen så, ja, det här är svårt att säga med ord eller förklara med ord, men folk vill egentligen bo i ett museum, har jag upptäckt. Alltså de vill ha det gamla. Men det är så förfärligt att tänka sig att vara begränsad. Och det är man ju inte i ett gammalt hus, utan tvärtom. Man ser ju, gamla hus har ju levat hela tiden. Det finns ju olika ålder blandat överallt. Det finns olika inredningar. Det finns, och just den där olikheten och att det inte är så konsekvent är väl det som är det mest fascinerande. Det kanske är det som är det museala, att det finns ett stopp och att det finns som ett, liksom en epok är bara begränsad.
Mm.
Men ett gammalt hus har ju mycket mera möjligheter att bli så mycket mera levande genom att det innehåller så mycket mera än det museala.
Hur vet man när man ska, vid vilken tidsepok ska vi renovera? Mm. Här står vi kanske, många har ju, när man köper ett gammalt torp eller hus, står man där och har tidslager som ligger. Och man vet att man måste renovera det för att det är skadat på något sätt. Men vilken tidsepok ska man gå tillbaks till?
Det kanske är en dum fråga, för att alla epoker har ju gjort sina bidrag i ett gammalt hus. Och själv vill man ju ha sin egen epok med sig också. Så det är väl bara att blanda och ge, helt enkelt.
Mm.
Det blir så okonkret när man pratar om det sådär. Men många tänker så här, ja men 1700-tal, ska toalettstolen vara knuttimrad då? Eller, ja men du vet, alltså man har så många fördomar om vad gammalt det är också, va? Det är klart att man ska nog tänka på som de personer gjorde som byggde huset. De gjorde ju liksom, byggde med tanke framåt i tiden. Det skulle vara bekvämt, det skulle vara så praktiskt som möjligt och sådär. Och om vi gör likadant och hoppar över vad byggvaruhusen har att erbjuda, utan väljer, precis som 1700-talsmänniskan, väljer kvalitet istället för att det ska hålla längre fram, lång tid och sådär. Då tror jag att de här olika epokerna gifter sig med varann väldigt bra också. Ett väldigt bekvämt kök med all, ja, med vatten, el, bra diskbänkshöjd och alltihopa. Det är ju någonting som är bara positivt, och det kan man ju inte leva utan om man ska leva i det. Det är många som tror att ett gammalt hus, ja men då blir jag liksom vaktmästare åt kulturarvet om jag ska bo så. Men så ska man inte tänka, man ska ta för sig också själv, tycker jag. Om man vet vad man kan välja mellan. Och det är väl där som jag kommer in som konsumentrådgivare. För jag är kanske mest känd för att just det här kunna kombinera det gamla med det nya. Det är därför folk vill ha mig i konsultuppdrag och så också. Mm. För de vet att det funkar. För det finns ju inget värre än när ett hus inte funkar. När man inte vågar åka därifrån för man är rädd för att vattnet ska frysa. När man liksom ser, ja men alltihopa det där, va.
Jag tänkte på dig, det är just det här med, det jag menar med att gå tillbaks. Det är just det när man står och bläddrar bland lagren i väggarna.
Ja, jag förstår.
Och när man står och bläddrar bland lagren i taket.
Ja.
Och sådana där saker hamnar man ju ibland vid och tänker att man, det tar onödig energi för man fastnar.
Mm.
Och så tänker man att det är väldigt mycket jobb.
Mm. Det är väl egentligen väldigt oantikvariskt och okulturhistoriskt att stå och ha oro för just det där. För alla andra tidigare genom generationerna bakåt i tiden har ju bara rivit ner och satt upp det de har velat ha. Det är ju så man har gjort. Och det kan ju vi göra också, men vi är ju lite förståndiga för att vi tänker att det finns så mycket fint i det gamla. Det har man ju inte tänkt tidigare. Ja, men ponera att du hade träffat Gustav den tredje när han kommer med sina första stolar med raka ben. Och så säger man till honom, det ska vara svängda ben, rokoko ska det vara. Så, där, så har det ju varit tidigare. Ja, men det mest fascinerande med Gustav den tredje, det var ju just att han ändrade på det där. Va? Och kom på en ny lösning, en ny estetik och sådär. Och det är väl det som är roligt med utvecklingen också.
Jag tänkte också just, ett ämne där jag verkligen har tagit dig på orden, det är just det här med uppvärmningen.
Ja.
Och det är ju jättekul att sitta här och där vi spelar in nu i ert vackra hem och se era elradiatorer.
Ja, men alltså mitt i alltihopa, det får man ju inte ha av många skäl kan man tycka. Men egentligen är det, här var det bästa lösningen, det här huset är alla skador i det här huset beror på läckande element genom åren. Så att vi tänkte, vi som reser mycket och sådär, vi vill inte vara oroliga när vi är ute härifrån och tänka på att nu står det och droppar där och nu läcker det och nu blir det för kallt, nu kommer det att sprängas och bli is i rören och så vidare. Så att trots att eluppvärmning inte är att rekommendera, så kan vi värma ett sånt här stort hus så att det blir praktiskt för oss. Vissa rum står kalla på vintern, vissa står varma. Där vi vill ha växter, där kan vi skruva ner temperaturen över vintern och blommorna mår så bra i de här svala rummen. Eller så sipprar det värme från bottenvåningen till övervåningen, då behöver vi inte ha värmen på i övervåningen och alltihopa det där. Men just genom att man kan från rum till rum gå och skruva upp eller skruva ner värmen, det är otroligt praktiskt alltså.
Mm. Och vilka växthus ni har.
Ja.
Det var helt fantastiskt. Jag ska också ställa ner allt på 5 grader.
Ja, och nu står ju alla våra blommor ute på sommaren. För att vi ska kunna få naturlig vattning så att säga. Det regnar ganska mycket i Sverige. Så det funkar. Man behöver inte ens ha blomvattning på sommaren om man kan ställa ut dem i trädgården.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Det här med just uppvärmningen, det handlar också om isolering. Hur tänker du kring isolering?
Vi har ju inte isolerat det här huset som vi sitter i nu. Det är ju en timmerstomme. Det är puts på utsidan, det är putsade väggar. Och på insidan är det lerklinat, både väggar och de flesta taken. Och det är alldeles tillräckligt för att hålla huset varmt. Och så har vi gamla fönstren kvar, det är ju fönster från omkring 1800 i huset med innanfönster. Så att vi har inga problem att hålla värmen eller så. Och vi har inga höga elräkningar eller uppvärmningskostnader heller, utan det funkar ju jättebra alltså. Det är väl ofta så att när man får pröva det i verkligheten, när man inte sitter och läser tabeller och statistik och sådär, utan har möjlighet att bo i det och känna sig för, då kommer man ju på att nej, men det funkar ju ändå. Och sen tycker jag också att det finns en hysteri runt energifrågor som kanske man ska låta de gamla husen slippa vara med om. Ungefär, jag har frågat Boverket om det här, och då så säger man så här, att ungefär 8% av bostäderna i Sverige är äldre än 1920, men bara 8%. Och de är ju hip som happ, väldigt många omgjorda som man inte ens ser att de är gamla och sådär va. Men de få som är gamla och orörda hittills och så, de ska man ju låta undanta ifrån alla sådana här hysteriska ingrepp som byta av fönster eller plocka ut gamla fönsterrutor och sätta in isolerglas innan fönstren och alltihopa det där. Stackars gamla hus, då, låt dem få vara i fred. Det har ju till och med varit ett lagförslag på gång att man ska få riva ut sina gamla spisar och till och med få, alltså järnspisar, köksspisar, och till och med få betalt på skroten för att man slänger in dem där. Alltså, jag är fullständigt vansinnigt alltså. Och det är så få hus det här handlar om. Så låt dem få vara i fred, för det är vår kulturskatt det här. Mm. Det är liksom, ja, men kom till något annat land så kommer du att se att det finns så mycket mera kvar än vad det finns i Sverige. Mm. Fast de har varit i krig och allt möjligt sådär. Så är ju, Sverige är ju ett u-land på kulturhistoriskt sätt.
Mm.
Det måste man ju säga när det gäller gamla hus, absolut.
Och det är inte det kanske gemene man eller kvinna har i tanke, att det är så?
Nej, men det är ju så. Vi går ju i det varje dag och ser det varje dag. Och då så ser vi att ja, vi tror att det är kvar, det gamla Sverige, men det är det ju inte.
Nej, du berättade i det sommarprogram som du hade för ett antal år sedan att du, när du presenterade Hälsingegårdar som är våran stolthet,
ja.
Så frågade du dem när kommer du att berätta om det gamla ungefär?
Ja, det var en i publiken, det var i Frankrike det där som reste sig och sa att det var jätteintressant. Men berätta istället liksom så här, har ni inga gamla hus? Och då hade jag berättat om allt det gamla som fanns. Och det är ju ingenting för dem.
Nej.
Absolut ingenting.
Och det får ju det sätter ju saker i perspektiv.
Ja, absolut. Och det är ju det som, vi är mycket i Italien. Alltså man blir stört förälskad. Alltså man kan gå bara 100 meter så blir man superförälskad i ett hus. För det finns så många kvar. Alltså så otroligt många orörda hus kvar. Med 1400-tal, 1500-tal, 1600-tal, 1700-tal och så vidare. Det finns ju överallt i sån mängd. Och första gången man är där så tänker man, här vill jag bo. Och undrar om man kan få köpa det där huset eller kan få hyra det där huset. Och så upptäcker man efter ett antal år att ja, men halva landet är ju sådana hus.
Ja.
Det finns ju överallt. Du kanske har sett de här serierna på tv om drömhus på Sicilien och sådär. Ja, men det där är ju inte något märkvärdigt. Det finns ju 1000 och åter 1000 sådana hus redan i samma stad alltså. Som det där är inspelat.
Mm.
Och ännu mer välbevarat.
Mm. Hur ser du på hur vi har agerat i Sverige? Kan du känna dig förbannad över att det har gått så här långt? Eller kan du känna att, nej men...
Nej, men med så lång erfarenhet som jag har så tycker jag nog att nu är vi ju på väg åt rätt håll ändå, va? Absolut. Och till och med när man hittar liksom rätt bra produkter i byggvaruhus och sådär som är användbara en del så blir man ju jätteglad. Så att det har nog vänt. Men det är ju också så, vad brukar man säga om man saknar inte korn förrän båset är tomt. Och nu är ju båset i stort sett tomt. Det finns lite halm kvar på golvet men inget mera.
Mm.
Själva djuret är ju borta, hela känslan är ju borta i de flesta hus. Men det går ju att återställa. Alltså jag skulle kunna bli, nu låter det inte som så hittills, men jag skulle kunna bli så här positivitetskonsult alltså, för jag tycker att man ser så mycket möjligheter, jag tycker att man ser att det faktiskt har vänt i Sverige också, så att vi håller på att ta reda på det lilla gamla vi har.
Mm. Jag tänkte på det du berättade om eldstäder som du har satt upp här i ert hus, som är helt fantastiska. Det är ju som en hel godispåse, går du inte att titta på.
Ja.
Och vissa har du hittat i containers.
Ja, de finaste ugnarna kommer nog från soptipp skulle jag vilja påstå. Det är bara 25 år sedan. Och den som du sitter bredvid nu, som vi just har eldat i, som är varm och skön, den ropade jag faktiskt in när jag hade köpt det här huset eller den här gården, så ropade jag in den på Bukowskis. Och då så var det en av de där värdarna som går runt, elegant klädda damen som går omkring och ger presumtiva köpare lite råd och sådär. Och så såg jag, jag visste att den låg där. Och så tittade jag på den och så kom hon fram och så sa, den där ska du köpa, sa hon. Den kommer inte att kosta någonting, sa hon. Det är ju bara skräp, sa hon. Och jag la ett skräpbud och jag fick den till min stora förvåning. Och det är ju en Stockholms ugn från omkring 1800, slutet på 1700-talet, början på 1800. Och då kostar den nästan ingenting, några tusenlappar. Idag så skulle du nog få betala 500 000 i alla fall för en sån där.
Den är ju väldigt vacker.
Ja. Och det är väl också det som jag tycker är, det, om man ska säga så, när jag hoppade av museimannabanan, då så var ju mina kollegor bara, de bara gapade och tänkte, han är inte klok. Och så ska han starta eget också. Det är inte förenligt med en museiman och hans bana sådär. Jag hade ju, det gick ju väldigt bra för mig dessutom. Men i alla fall, då var det en av mina kollegor som sa till en annan att Göran, han är ju väldigt bra. Men vad synd att han är så kommersiell. och jag menar tvärtom. Alltså, jag tror att det kommersiella har varit det som har räddat svenska kulturarvet. För först när man ser att en handsmidd spik begagnad kostar 7 kronor styck eller 10 kronor styck. Ja, men då blir det plötsligt ett värde för skrotet också i många ögon. Och plötsligt så inser man att ett gammalt hus är värt pengar också. Och då börjar man bevara. Då börjar man vara rädd om det. Man är rädd om sin bil fast den är ny. Men en gammal bil skulle man ju bara strunta i. Men med husen är det annorlunda alltså. Folk börjar inse att det här är ett kapital även i kronor räknat, inte bara i kulturhistoria räknat. Så det kanske gäller att vara försiktig.
Jag tänkte på det med just när du startade, lämnade oss och så startade du och en annan person, Gysinge byggnadsvård. Är det någonting du kan känna, det har ju liksom fått en väldigt, väldigt utveckling. Mm. Och är det något du kan sakna? Driva den typen av verksamhet?
Ja, det gör jag. Ska vara ärlig så saknar jag den nästan varje dag. För att det är ju också mötet med människor som kommer och söker. Alltså som bara, liksom, bara ramlar in och säger oj, sådär. Vad roligt det är att möta sådana människor som man märker att de har det här i sig, men de har aldrig formulerat det. De har aldrig satt ord på att de egentligen gillar gamla hus. Sådär, va? I Gysinge fick jag ju väldigt ofta vara samtalspedagog, eller vad heter det för något?
Ja, samtalsterapeut.
Terapeut, ja. Ja, men rätt, alltså, när yngre människor kommer in och så säger mannen till frun sådär. Ja, ser du nu då? Det var jag som ville rädda farfars. Och ser du vad det kostar nu då? Ser du vad vi har slängt ut? Och ser du vad vi har förstört? Och det är ju precis så här vi skulle ha gjort. Det menade jag också, men jag visste ju inte då att det fanns sånt. Ja, men sådär. Det hände ju varje dag. Det var så, jag tycker det var så givande att hjälpa folk på traven som hade börjat tänka i de här banorna fast de inte var medvetna om det. Så att det var väl så byggnadsvården växte också med just Gysinge. Att folk blev... ja, medvetna. Och fick liksom, ja men, man fick se hur det kunde se ut när man tar reda på. Mm. Och inte bara alla fördomar om dragiga hus och omöjliga att bo i och alltihopa. Utan plötsligt fick man se att det går visst bo i dem. Och de blir jättevackra och de blir jätteskärmiga och... det är kul.
Jag tänkte också, jag vet att många lyssnare, jag gjorde faktiskt en liten intern studie vad folk vill höra mer om bland mina vänner.
Okej.
Okay. Och då frågade jag, vad är ni intresserade av? Och då var det just gamla tak och fönster. Mm. Och då fick jag också höra såna här skräckhistorier med tak om att man har tagit in råd från vissa firmor som har sagt att nej, men det här taket måste ni byta. Och så hamnar man på en 500 000 senare och så.
Mm.
Och det är svårt att veta också, vad kan man lita på i den här världen? Hur ska man tänka? Jag tänkte om vi börjar med gamla tak.
Ja, det är... stor fråga.
Det är en stor fråga.
Ja, jag hade anledning att jag höll föredrag i måndags och då så sa jag så här att i den här socknen som vi är nu så var det en het debatt på 1960-talet om fäbodarna. Om man skulle få byta taken eller inte. Alltså det var så många spåntak som var slut och det började läcka överallt. Och så var det några som la på plåttak. Och det där blev ju så infekterad debatt i liksom hembygdskretsar om får man ha plåttak på fäbodar eller inte och sådär, va? Och många tyckte att nej, det ska göras på riktigt sätt, det ska göras på det gamla sättet. Men det tråkiga beskedet idag, det är ju att det är bara de som fick plåttak som finns kvar. Så att det är inte så enkelt att säga att originalmaterial alltid är det bästa och alltihopa. Så det är en komplicerad fråga sådär. Men jag håller ju absolut på gamla material. Alltså det finns ju enkla lösningar med och det finns billiga lösningar genom att köra med gamla material. Till exempel gammal tvåkupig tegel om det har varit sånt tidigare. Så det kostar ju jättelite jämfört med nytt. Och det finns massor på marknaden. Man hittar det överallt. Och det finns folk som kan lägga det och sådär. Så att det borde väl inte vara något problem med tak om man tänker tegeltak. Mm. Plåttak är en annan sak för plåttak rostar ju med tiden så att om man inte sköter om dem ordentligt så tar de ju slut efter 100 år eller något sånt där. Men det finns ju originaltak i plåt som är flera hundra år gamla också bara för att man har skött om dem. Man måste väl tänka så här att man kanske inte ska lyssna på reklamen så mycket. Man kanske ska lyssna på sitt eget hus eller titta, lära sig, se vad är problemen någonstans och informera sig, inte genom reklam, utan informera sig just genom att titta i såna här böcker och sådär. De finns ju gratis att låna på alla bibliotek också, så att det är väl enkelt kan man tycka.
Får du några extra funderingar eller vill ställa flera frågor till en viss gäst i ett avsnitt, så hör gärna av dig till mig via DM i sociala medier eller via info@joelholm.se, så kanske vi kan sända en live eller spela in ett extra avsnitt med frågor och svar med just den gästen. För dig som är ny lyssnare så finns det över 100 avsnitt i arkivet, och vi tar ju upp olika ämnen inom inredning, design och arkitektur. Följ gärna podden på Instagram där kontot heter @inrednings_podden. Du kan också prenumerera på nyhetsbrevet genom att gå in på hemsidan inredningspodden.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight, and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.